Välkommen till Hokus Pokus, podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriosa. Jag som driver podden heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Oldin som klipper, klistrar och redigerar så driver vi just Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frystorm.se där vi även har vår webbshop numera. Eller gå in och kika på frystorm_ på Instagram. Dagens avsnitt kommer att beröras kring gudstro och närmare bestämt kristendom. Det här är ett ämne som skulle kunna vara väldigt känsligt för vissa. En del är väldigt anti och en del omfamnar det precis som världens självklaraste sak. För den som inte vet så är jag uppväxt med en katolsk mamma och en grekisk-ortodox mormor. Så som ni förstår så har jag ju fått höra allt om både bibel och gudstro och kristendom sedan min barnsdom. Och detta är någonting som jag har i mitt bagage. Ingenting jag riktigt anammar idag till fullo men har ändå en del förknippningar till det som jag väljer att plocka med mig. Anledningen till att jag ville göra just det här avsnittet är att det kan vara intressant att beröra och det är ju trots allt en viss form av spiritualitet. Så meningen med det här avsnittet är att försöka dra en röd tråd mellan kristendom och andlighet överlag. För vad är andlighet egentligen? Andlighet för vissa är en uppkoppling. För en del är det det okända. Det skulle kunna vara passion. Ens syfte här i livet överhuvudtaget. I min värld är andlighet en sorts utsudning av kopplingar, av slöjor vi har mellan den här världen och en annan värld. Faktum är att det finns en del forskning som visar på att det ligger väldigt stor likhet och i den kemiska processen som sker i hjärnan när vi dör men också när vi tar hallucinogena substanser. Man är så nära mellan liv och död. Man kommer in på en helt annan gråzon. Faktum är också att sättet man letar på är ju inte relevant eftersom metoden är väldigt olika för många. Det kan vara allt från just gudstro till wicca till en miljard olika sorters metoder. Men allt det här är ju trots allt spiritualism och andlighet. Jag hoppas att det här avsnittet kan belysa en del av hur gudstro skulle kunna jämföras med resten av vår andlighet som vi berör inom Hokus Pokus. Ni får jättegärna lämna in en kommentar eller en tankeställning kring det här avsnittet och andra avsnitt i framtiden på Instagram. Och där kommer jag lägga upp det i händelser. Välkomna till Hokus Pokus. Idag har jag med mig David Westergaard. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad kul att du ville komma hit. Mm. Vi träffades under jätteroliga omständigheter.
Ja.
Du var här på ett kalas för barnen. Men vi kom in på andlighet och kristendom, vilket jag tyckte var jätteroligt. Mm. Och sen så typ började vi prata väldigt kort om det, för vi hade ändå så här kalas om oss. Och sen så kände jag att nej, du måste vara med.
Precis, det tog typ fem minuter kanske, 10 minuter.
Och sen frågade jag, kan du vara med i min podd?
Exakt, det kom väldigt plötsligt där kan man säga.
Sjukt oblyg. Det är nu jag i ett nötskal.
Mm. Nej, men det är härligt också.
Mm, men vad kul att du ville vara med.
Mm, tack så mycket.
Vad pysslar du med då? Vad är du för en, undrar de?
Ja, alltså jag är väldigt mycket. I grund och botten så är jag utbildad pastor. Mm. Och har jobbat med det ett antal år. Nu senast faktiskt har jag varit lärare på en skola i Örkeljunga.
Just det.
Solingsskolan. Och undervisat i kristendomskunskap och teknik och SO-ämnen också på högstadiet.
Vilken intressant blandning egentligen.
Ja, verkligen. Och jag har jobbat med allt och inget. Mm. Alltså hur mycket olika typer av jobb som helst då. Allt ifrån ICA, mejeri och frysansvarig till personlig assistent, till brevbärare och det ena med det andra.
Jag kan se det som brevbärare, faktiskt.
Mm, okej.
Okay. Mm. Ja. Brevbärarlucken.
Jo, den fanns där en gång i tiden. Mm. Ja. Annars så är jag också gift sedan många år tillbaks. 24 år är det här i år och har 4 barn. Och vi kom till Skåne från Södertälje för snart 8 år sedan.
Södertälje? För det hörs någonting i dialekten. Okej.
Ja, min dialekt är en ganska blandad dialekt utifrån allt jag, att jag bott på västkusten och i Småland och född i Stockholm och så också. Men,
så blandat.
Så, lite kort. Och har vuxit upp i kyrkan sen barnsben, liksom alltid trott på Gud, liksom alltid haft en tro som har varit att Gud finns och att han lever och att det, ja, man kan ha en relation till honom och så också.
Mm.
Så att det har alltid varit väldigt levande i mitt personliga liv och sådär.
Men då har du haft det verkligen sen födseln liksom?
Ja, men mer eller mindre. Mm. Alltså mina föräldrar har varit troende på Gud också och ja, jag på något sätt har vuxit upp i det och vuxit in i det.
Mm.
Och samtidigt så har man ju då ändå när man var ung fått ta egna personliga steg. Liksom, att det här är inte bara mina föräldrars tro nu utan det är min tro. Mm. Liksom, jag har någonting som jag kan leva i och leva av. Liksom.
Du har så anammat det med dig liksom.
Mm. Så ja, nej men tycker om att läsa. Tycker om att vara med människor också. Men behöver också mycket egen tid för att liksom samla egen kraft och energi också.
Såklart.
Mm.
Det tar energi att umgås. Men det ger ju också på ett visst sätt att umgås.
Mm.
Beroende på sällskapet givetvis.
Mm. Precis.
Men okej, då har du haft med dig detta sedan barnsben.
Mm.
Och jag tror också att det var det som liksom fick mig att fastna lite. För vi började prata lite grann om att det finns ju olika sorters kristendom. Alltså det finns ju allt från baptism till protestant och till katolik och gud vet vad. Men att du menar på att det finns ju ändå alltid en gemensam nämnare, såklart, det är ju Gud.
Mm.
Och det var det som var så häftigt att det är ju en form av andlighet. Det är ändå något som är positivt, det är någonting som får oss att tänka att göra gott mot andra till exempel. Och, alltså det är en ganska bra så här röd tråd att följa i livet.
Mm, verkligen.
Vad är andlighet för dig? Så typ, hur representerar den sig i ditt liv?
Mm. Ja, alltså hos mig personligen så är ju andlighet att leva i en relation med Gud själv. Eller med Jesus då, som är liksom på något sätt Guds ansikte. Eller liksom, ja, Guds son, den som vi känner som Gud här på jorden.
Yes.
Och då är liksom andligheten är att leva tillsammans med honom i det vardagliga.
Mm.
Vilket tar sig uttryck i att man ber. Det handlar inte bara om att man ber till Gud en viss sorts böner utan att man faktiskt samtalar. Liksom man pratar med Gud, Gud pratar med en.
Mm.
Och man läser Bibeln, man går på gudstjänst i kyrkan, man umgås med andra troende och liksom, och gör det som är gott för andra människor också i den här världen. Så andlighet är inte, liksom, det är inte bara att uppleva alltså klassiskt andliga saker liksom där man upplever den andliga världen, utan andlighet går väldigt mycket in också i det vardagliga livet.
Mm.
Där vi lever i tro och av tro, och den tron får synliga uttryck i den här världen också. Så att det är egentligen mycket, kan man säga, andlighet för mig. Och sen kan man prata om andlighet i mer generella termer, liksom, där liksom andligheten på något sätt finns hos alla människor i någon form. Du kan åka till vilket land och vilken folkgrupp som helst i hela världen, du kommer möta någon form av andlighet.
Mm.
Och egentligen även i Sverige, där man kanske då tänker att många är väldigt logiska och man är inriktade på vetenskap och liksom ja, det man kan ta på, det materialistiska och så här. Och även där kan man hitta andlighet, kanske inte som de själva skulle erkänna i så fall, utan men ändå kanske uttryck av kultur, av konst, musik, liksom ja, att man ändå liksom tycker att vissa saker är viktiga, man blir berörd av vissa saker. Av generositet, att man har så här olika galor där man samlar in pengar till exempel till världens barn till exempel.
Men det är också en sorts andlighet.
Och man kanske inte skulle benämna det själv då som att det är en andlighet, men det tangerar ganska bra ändå det som faktiskt har med andlighet att göra också då.
Oh, ja.
Och så får man då utlopp för det här behovet, den här längtan som finns hos människan att faktiskt ja, det finns ett andligt behov helt enkelt som behöver på något sätt fyllas och användas.
Mm. Jag köper det, för att utan andlighet tror jag att livet hade blivit så torftigt. Absolut. Alltså väldigt fyrkantigt faktiskt.
Ja, precis. Och det är, muslimerna har sin andlighet, hinduerna, buddhisterna har sin och alla andra trosinriktningar har liksom sin andlighet.
Ja, men faktiskt, ja.
Och sen blir ju ändå frågan i slutändan, är all andlighet likadan? Alltså, och liksom, vad är källan till all andlighet?
Precis.
Och det är en annan fråga som också är intressant att samtala kring. Men om man bara tänker så här, att andligheten, ja, men den finns överallt.
Mm.
Allt ifrån de som tror till de som inte tror på någonting.
Mm.
Och det får oss att söka i allt och alla olika saker. Och så.
Såklart. Och så tänker jag också att det händer ju alltid oförklarliga grejer som man inte kan ännu i alla fall förklara rent vetenskapligt. Och det köper vi. Alltså för det händer ju.
Mm. Absolut.
Allt från kanske vad man anser var slump eller något udda eller något man verkligen behövde. Eller, Jag slås över hur likt allting är. För jag tänker att nu har jag också en sån barndom med kristendom bland annat också. Eller inte kristendom, men ändå den här religiösa tron om Jesus. Att när man behöver någonting så ber man till Gud. Alltså någonting händer. Gode Gud, hjälp mig med det här. Eller den här situationen. Det är så likt att manifestera om man kollar i den andliga världen. Alltså där är det också väldigt så. Hjälp, jag behöver hjälp. Och så ber man till högre makter. Eller det är också samma tro att man ska göra gott mot andra. För man kallar det för karma. Eller att man får tillbaka det och så vidare.
Mm.
Alltså det är rätt intressant ändå. Och som du säger, i vardagliga grejer med. Alltså det kan vara så enkelt att man hjälper en tant över gatan. Mm. Eller plocka upp någonting någon tappar. Eller samma inriktning egentligen.
Ja, det finns någonting allmänmänskligt i att man faktiskt i någon form vill vara inte bara för sig själv utan också för andras bästa. Man vill ändå kanske på något sätt hjälpa till och liksom bidra till samhället och bidra till det allmänna goda, det allmänna bästa. Och så här då.
Att man ändå vill väl, att det är det som är grund. Jag hade ju tänkt fråga hur länge du hade varit kristen, men det är ju sedan barnsben. Men hur länge har du jobbat inom det? Så snubblar du in på det?
Ja, precis. Jag hade ju en tanke när jag växte upp, och inte minst på gymnasiet, att jag aldrig skulle bli pastor där. För jag tänkte att det är inte värt det, för att det är, man ska vara tillgänglig för alla, det är dåligt betalt. Alltså det är massa sådana liksom negativa sidor av det hela också.
Mm.
Och det kändes inte som att det var värt det riktigt, tyckte jag då. Så jag tänkte att man kan ju ändå hitta ett annat jobb och jobba med andra saker och tjäna bra med pengar och kanske tala om Gud på fritiden då.
Mm.
Tills jag till slut då, efter många år och många om och men, omkring 2008, insåg att varför tar jag inte tjuren vid hornen liksom, och verkligen tar tag i det som jag har som passion och längtan i mitt liv. Att faktiskt vägleda människor till Gud och med Gud och undervisa och predika utifrån Bibeln och sådär. Så att då bestämde jag mig för att gå en pastorsutbildning då, som då var från 2009 till 2011. Och där blev jag då fördjupad i Bibeln och ledarskap och olika saker då. Sen då 2012 så har jag då jobbat med det i olika sammanhang, i olika kyrkor. I Södertälje, i Ängelholm, i Markaryd och Hörby.
Det var rejält hopp ändå alltså. Ja.
Så att det var på något sätt, jag har liksom alltid funnits den här längtan att faktiskt få hjälpa människor att upptäcka Gud. Och liksom förstå vem Jesus är och vad han kan betyda för människor. Men också då den här brottningskampen i mig. Att jag såg också massa andra baksidor av det hela. Som inte kanske var lika positiva.
Mm.
Och det fick mig att liksom försöka hitta på andra saker. Så jag har ju läst massa andra utbildningar. Och som du hörde, jobbat med andra saker också. Mm. Så att jag har, kan man säga, en ekonomutbildning då som inte är helt avslutad, men har också en sån då i botten och pluggat på universitet och allt möjligt egentligen.
Jag tycker det är så kul när du berättar det här, för egentligen hör jag hur du ändå tangerar på din väg. Jag vet inte om du har tänkt på det, men brevbärare, då är du budbärare.
Ja, just det.
Jo. jo, det kan så man. Till och med ekonomgren, det är hjälpa folk, personliga assistenter. Mm. Hjälper du också folk, hjälper de svaga så att säga. Mm. Alltså egentligen så har du ändå tangerat till.
Ja. Jo, man kan ju generalisera och liksom tänka att allt man gör egentligen mer eller mindre handlar om att alltså, man kan ju hjälpa saker när man sopar.
Ja,
gatan också, ja, man liksom hjälper människor, man skapar rent i samhället. Så man
men det gick liksom från. Inte att börja jobba för något stort fabriksbolag där folk får cancer av deras produkter eller det gick inte att bli djävulens advokat eller.
Ja, nej, inte riktigt så långt.
Alltså. Det är intressant liksom, att du har ändå dragits till i grund och botten ändå det här. Men bibelstudier blev bara så här, gud vad spännande, undrar vad man läser där. Och ledarskap såklart.
Yeah.
Jag har inte ens tänkt på det, klart man behöver det där.
Absolut. Jag brukar säga så här att det absolut svåraste jobb man kan ha, typ i klass med att vara kanske statsminister och president egentligen, det är att leda en församling där majoriteten då är människor som är där på frivillig basis. Mm. Det är liksom det är av frivillighet som man är där utifrån en personlig tro och övertygelse. Man måste inte vara där liksom, man kan liksom inte kommendera liksom att du nu ska du göra så här liksom. Utan man liksom har alltid med frivillighet att göra liksom. Man liksom vägleder människor som är där av frivilliga. Och det är inte enkelt alltså.
Nej, och vilket ansvar.
Det är enormt ansvar. Ja. Det är så lätt att av misstag eller medvetet också trampa människor på tårna och liksom förtroendet brister liksom, och så måste man bygga upp det över lång tid och det kan brytas ner så snabbt också. Så att det är ett enormt svårt jobb och som bygger egentligen helt och fullt på förtroende. Har människor inte förtroende för en som ledare så då kommer de inte dit eller har väldigt svårt att ta åt sig av det man säger. Och så här.
Såklart.
Så man har ju liksom fått se också hela spektrat där liksom av liksom den här dynamiken som finns i en församling. Och hur svårt det faktiskt är att också då vägleda människor i tron på Gud. Och även då, hela den biten egentligen.
Och jag tänker hur lätt det är att komma utifrån och bara lasta av på en pastor. Alltså egentligen, får man bara ta för givet att ja, men du är här och du är superstark och vi ser inte dig svag. Precis. Och så bara, här är mina problem, hjälp mig. Och så ska du liksom leka hobbypsykolog mitt i allting också och ändå framföra rådet så korrekt som möjligt.
Ja, det är inte så att pastorer och präster inte går på knäna och blir utbrända, utan det händer ju verkligen också.
Men vi ser ju inte det är det. Vi tänker inte det, och jag tror att det är det som är felet är det. Om vi nu ska hitta något fel, att vi tar nästan för givet att ni är så nära Gud att ni är odödliga.
Exakt.
Och att ni liksom är outtröttliga och på något magiskt vis får massa energi.
Ja, och det är precis, om man då tänker på det här med energi i sammanhanget där, så är det ändå så att när man jobbar i en sån tjänst och funktion, så om man inte själv då tar den tid med Gud som man behöver liksom, och verkligen söker honom och umgås med Jesus och tar emot av hans kraft, så därifrån så blir det väldigt lätt att man börjar gå då i ren mänsklig kraft och energi. Men faktum är ju att man får kraft ifrån Gud av att liksom umgås med honom. Alltså han tankar på, alltså verkligen. Och hade det inte varit för det, då hade det varit helt kört från början. Så att liksom, det hade varit en no-go zone, liksom, alltså återvändsgränd på direkten. Men kan man på något sätt hålla sig i den här relationen med honom och, liksom, och bevara den, då kan du leva i den tjänsten liksom, för resten av livet också. Och, liksom, och ändå lyckas med det hela. Så att dilemmat är att liksom, när schemat blir kanske för pressat och det blir för mycket som händer, Så det man då kanske tar bort först då, det är liksom tiden med Gud. Och där händer saker då, att man, liksom, man förlorar egentligen kraften utifrån den gemenskapen som man har där då. Så att det är en väldigt viktig bit, och det har med bönen att göra och med bibelläsningen.
Det var intressant, det här var jättefascinerande, för jag tänker också att om vi tar en buddhist till exempel, de mediterar ju jättemycket. Och det är klart att man automatiskt kanske har tagit bort den tiden. Och det är klart att de också har blivit helt slut. Alltså att man tummar på det viktigaste.
Mm.
Som du säger, att, alltså tiden och tankar och liksom... Mm.
Precis.
Vad lyfter dig i mörkret när livet är tufft? Nu har vi ju nästan tangerat vid det ändå ju. Men vi säger att du har så här katastrofsituation. Vatten läcker i hela huset och taket har rasat. Och barnen är jätteledsna och frin är borta. Nej men alltså någonting att det är tufft. Vad är din go-to liksom? Vad hjälper dig?
Ja, det är en mycket bra fråga och en väldigt relevant fråga eftersom... Eftersom livet innehåller både det som vi kan uppfatta som väldigt ljusa och positiva dagar och samtidigt också det som är väldigt tunga och mörka dagar, oavsett vad man egentligen tror och så. Men för mig då som kristen så en av de absolut svåraste tillfällen som jag har upplevt i livet, det var när jag var pastor i Ängelholm och det är första advent 2016. Och min mamma ringer och berättar att min syster har drabbats av en stroke. Och jag vet inte riktigt hur jag liksom, om jag liksom kunde ta in då vad som, hur pass allvarligt som det var och vad som hade hänt och så. Men ungefär ett halvår senare så dör hon. Och hon var då 47, skulle fylla 48 den sommaren. Fyra barns mamma. Och det är liksom den perioden där på de fem månaderna som gick från det att hon drabbades av det här. Då, det är nog den tuffaste perioden i mitt liv. Och frågan är liksom vad egentligen bar mig igenom det där. För att jag var då samtidigt då huvudansvarig i en församling och liksom skulle leda den under tiden. Som det här då pågick också med min syster. Och hade det då inte varit för att jag ingick i det sammanhanget med så många som ställde upp och bad, alltså bad till Gud och liksom bad för oss och stöttade oss på olika sätt då, så hade inte jag klarat av det. Alltså.
Mm.
Jag brukar kalla den tiden som jag var i den församlingen som det var min bästa tid men också den värsta. Liksom, därför att det var så mycket tufft som hände. Alltså, det tryck som man levde under var liksom nästan omänskligt ibland. Då. Men jag minns också... Jag minns så väl den där fredagen, den 28 april då, 2017. När vi hade kämpat så mycket i bön för henne. Liksom, att Gud, liksom, gör henne frisk igen. Liksom, och res upp henne igen. Och, liksom, hon var i sån här locked-in-syndrom. Liksom, där hon kunde ta in det som hände utifrån. Men kunde inte kommunicera alls egentligen. Då.
Nej.
Hon liksom var som ett koll i dem. Ja, och den här fredagen då, den 28 april så ringer mina föräldrar igen då och berättar att nu har liksom min syster då, Petra som hon heter, fått flytta hem liksom, som vi då uttrycker det, liksom, flytta hem till Gud. Och, liksom, och allt bara brister, alltså man liksom bara gråter och liksom man sörjer och liksom det är så sorgsamt verkligen. Och samtidigt så kände jag så här att det här ska inte få mig att anklaga Gud.
Nej.
Eller att liksom... förneka liksom, och bli så besviken så jag liksom, på något sätt går bort ifrån Gud. Utan jag valde att mitt i allt det svåraste som jag gick igenom liksom, ändå prisa honom, liksom, upphöja honom liksom, och tacka honom för att han är den här. För att han är god och för att han liksom, gör det som är gott. Inte för att det här var gott men världen är liksom, brusten och ofullkomlig. Men Gud är ändå god. Så dagen efter så åker jag till kyrkan. Och så sitter jag liksom i flera timmar och jag älskar att sjunga också, spela piano och sjunga sånger till Gud och så här. Så jag sitter där i min ensamhet och ömsom gråter och ömsom liksom på något sätt bara är också inför Gud och bara sjunger till honom i flera timmar. Och bara för att liksom visa att jag fortsätter att leva inför honom i tacksamhet. I glädje, men också mitt i all sorg och mitt i all smärta, så är han där med sin närvaro för att bära mig. Och min syster plågas inte längre liksom av någon smärta i kroppen, utan hon är liksom fri och inför honom. Men vi som är kvar här på något sätt kan reagera så olika och hantera då svårigheter så olika. Och där har jag varit med om inte bara då utan också många andra gånger att faktiskt då få, ja, jag drar mig närmare honom istället för bort ifrån honom. Mm. Och hans närvaro ger mig kraft och styrka i allt det mörka och svåra som man går igenom. Mm. Och utan den kraften och styrkan så, ja, jag vet inte vad jag skulle ha gjort. Alltså.
Nej, precis. Det blir som en käpp i det liksom, en stöttning.
Ja, alltså det blir som en öppen famn, som, alltså en faders famn, som man blir liksom insluten i honom och liksom får kraft mitt i allt det att ta en dag till liksom, och ett steg till. Och så ja, fortsätter man att leva livet. Mm. Och nu är det här liksom, det är 6 år sedan nu i år som det hände. Och givetvis tänker man på det ibland och man liksom berörs av känslorna, man upplever saknaden. Men Gud är densamma. Mm. Alltså det är ju så. Så att, ja, på din fråga där.
Men vad fint.
Det är liksom, jag försöker dra mig närmare Gud och närmare Jesus när liksom svåra saker händer och när jag liksom möter svårigheter. Hade det inte varit för det så, alltså jag vet inte vad jag skulle gjort än.
Nej, då kanske det hade varit så djupt i mörkret också. Och jag tycker det är intressant att du tar upp just detta. För att av det jag reflekterar kring detta så är det typ det svåraste man kan göra. För att många, dels kan jag uppleva inom just Guds tro och framförallt när man nämner bara ordet Jesus så blir ju folk lite så här aviga till det. Mm. Men det har ju sina anledningar.
Ja,
men jag kan tycka att den här ifrågasättningen är så vanlig.
Mm.
Varför finns det då krig? Varför dör folk om Gud nu finns? Och så vidare. Alltså man attackerar det från ett så konstigt perspektiv. Mm. När man aldrig hade gjort det med någon som är wicca, häxa eller en buddhist. Svaret är ju alltid dels att Guds vägar är outgrundliga. Mm. Men också att alltså, saker och ting händer, så är det ju. Och jag tror att det är hur vi ser på döden också som har med det att göra. Och mörker och så vidare. För att du väljer ju ändå att istället för att ta den enkla vägen och bara, nej Gud, du har förlåt mig eller... Börja ifrågasätta, för det hade varit enkelt på något vis. För absolut. Det är skönt att få lov att vara arg och ha en skuld på någonting.
Ja,
så kan vi göra allmänt med livet när något gått upp pipsvängen. Att vi känner att då är det dens fel och vi kan ta på oss en offerroll.
Mm.
För det är bekvämt.
Mm.
Samtidigt, desto mer man vältrar sig i det, desto djupare i möget hamnar man ju. För jag tror ändå någonstans att livet och all vår andlighet har också att göra med att vi måste ju acceptera det som är jobbigt.
Mm.
Alltså faktiskt, bara helt enkelt bara. Det här är skit.
Mm.
Det här är jobbigt. Men precis som du gör där, att du ändå... Okej, men vad kan hjälpa mig på vägen? Mm. Alltså vi... Typ som när barn skrapar knät, att vi... Ja, det är klart vi tröstar, men vi behöver ju inte simsalabim laga det hålet i knät direkt. Mm. Utan det är en upplevelse. Alltså det är ju en del av livet.
Precis.
Jag har skrivit tips och råd, men jag tänker just kring om där är någon som är nyfiken på detta där ute. Eller typ så här, vad har du för tips och råd från den helt gröna, nyfikna, kanske blivande kristna?
om hur man upptäcker eller om hur
eller vilken väg man borde gå eller... Så vad, en del kanske vänder sig till en kyrka, en del kanske är jätteförskräckta för att bara sätta en fot i en kyrka.
Mm.
Det behöver inte vara en kyrka, man kan ju vara kristen utan och gå på gudstjänster. För jag tror folk har en väldigt gammaldags syn på hur kristendom funkar idag. Mm.
Ja, men så är det nog. Alltså, det finns mycket av fördomar och så, och där man kanske associerar kristen tro till att det har med regler och ritualer och symboler att göra. Liksom, att man har liksom koll på att korset är på något sätt en... Ja, både en dödssymbol men också en kristen symbol, och man kanske inte vet hur det går ihop riktigt. Man vet att påsken kanske har någonting med Jesus att göra, fast man tänker mer på påskägg och kycklingar.
Ja, just det.
Och julen är liksom, det är jultomten och det är presenter, liksom, julklappar, istället för Jesu födelse då. Nej, men om man tänker så här, att bara för att återkoppla det till det som vi pratade om innan med andlighet, där man... kanske på något sätt behöver bejaka att man har någon form av andligt sökande i sig. Alltså oavsett om man är den mest rationella, vetenskapsinriktade personen som finns, liksom, så finns det ändå ett vakuum. Alltså någonting som bara kan fyllas av andlighet egentligen. Mm. Och då kan man ju söka i all form av andlighet och liksom tycka att man upptäcker en massa spännande saker liksom, därför att det händer någonting när man kanske då börjar söka i olika spirituella saker och så. Men det jag skulle vilja på något sätt betona där ändå är att, ja visst, man kan söka allt möjligt, men det är egentligen först i ett möte med Jesus och vem han är som person som det andliga sökandet på ett sätt tar slut, därför att man liksom, man möter honom som är den vi söker egentligen. Och det är utifrån kristen tro då. Men på ett sätt så fortsätter det därför att då möter vi också någon som vi alltid kommer att kunna fortsätta lära känna.
Mm.
Alltså, ja, en relation med en människa, man kan liksom inte säga att jag känner min fru till fullo trots att vi har varit gifta i så många år.
Mm.
Utan det finns alltid något nytt att upptäcka för resten av våra liv.
Yeah.
Och så är det, men det är ändå så att jag mötte henne vid ett tillfälle. Alltså, och när jag mötte henne så på något sätt så var det någonting som hon fångade mig i och jag fångade henne i också.
Mm.
Och vi fattade tycke för varandra och blev kära och så småningom gifte vi oss också då. Så att det blev ju ett möte där vid ett tillfälle. Och det mötet ledde in i en relation som, ja, varar tills den dagen vi dör. Alltså.
Mm.
Det är liksom, det är planen på något sätt. Och jag hade ju andra flickvänner när jag liksom växte upp och så här också i tonåren och inte jättemånga, men liksom någon här och där. Men när jag träffade henne så då är det hon som jag nu är tillsammans med. Och bara för att då använda den bilden på det andliga så kan man ju ha ett andligt sökande i allt och inget liksom, i allt möjligt egentligen. Om det nu är så då att det Bibeln säger är liksom sant om att Gud har skapat allting och att ja, vi blev skapade för honom, liksom, för Gud. Så är det också så att Gud söker människan för att upprätta den relationen igen.
Mm.
Så mitt tips egentligen då till den som kanske är i den här sökarfasen.
Mm.
Det är inte att försöka vara lite godare. Det är inte att liksom försöka vara lite bättre än vad man kanske är. Att ändra på några vanor till några bättre vanor liksom i första hand. Utan det är att liksom ge sig på jakt och försöka upptäcka och uppleva och liksom förstå och lära känna vem han är.
Mm.
Därför att det är i det mötet som någonting händer. Det är liksom, det blir det här kärleksmötet där man liksom får upptäcka att oj, var det honom jag sökte?
Mm.
Och har han varit ute efter mig också? Mm. Liksom, hur, det visste jag inte om. och så börjar man inse så här att han vill faktiskt leva med mig. Och liksom, han vill faktiskt älska mig. Mer än vad någon annan förälder eller liksom partner eller vem det än är liksom, skulle kunna älska mig någonsin.
Mm.
Alltså en kärlek som är som en ocean av kärlek. Som ständigt är liksom riktad mot oss människor. Men som faktiskt inte alla människor vill ta emot.
Mm.
Och det är det som är så märkligt. Alltså.
Ja, men det kan vara läskigt. Alltså att ta emot. Jag vet bara så här, jag tänker, tänkte om en främmande människa går fram till dig och bara kramar dig. Helt ur det blå på gatan.
Ja, det ju,
en del hade ju bara köpt det och en del hade tyckt, men hjälp. Alltså vad är det här för en? Ja, precis.
Jag har min integritet.
Ja, precis. Ja. När någon här och bara kramar mig, helt ur det blå. Mm. Alltså det är nog samma reaktion att man tycker att så. Sen måste det vara rätt, alltså vibe ska jag inte säga, men det ska kännas rätt i magrutan, absolut. För att det är också en sån grej, jag vet vi börjar prata om vad jag hade för tro. Och att jag liksom uppväxt med massa med Jesus och liksom Guds tro, vi pratar om Bibel och man läste Bibel, alltså allt det här har varit implementerat. Och vi gick ju till söndagskyrkan.
Yeah.
Och det var fint.
Mm.
Men jag minns också den gången när vi var just i Örkelunga att det hade öppnat upp ett livets ord. Och det är fint för deras del. Men det här var så främmande. Och det var så energiladdat på deras vis som inte vi var vana vid. Så det vände och blev läskigt. Att det blev jättejobbigt. Bara för att det blev så mycket.
Mm.
Och man var inte beredd.
Mm.
Samtidigt, jag har varit på en gospelkyrka. Det var ju hur häftigt som helst. Folk var hur glada som helst. Och det var exakt samma grej. Ingen har någon respekt för fysisk integritet. Här kramas vi, här dunkar vi ryggar. Och det tjoas och kimmas och hoppas. Och man dansar. Och egentligen, om man ser på det, man is the same. Men ändå så kändes det så främmande på det ena viset. Mm. Men jättehäftigt på det andra viset. Herregud, ser kyrkan ut så här då? Mm. Och samma sak när jag har ju gått i en gospelkör tidigare i Slottsavkyrkan. Och där hade vi samma lärare som jag hade sen jag var 8. Skithäftigt. Mm. Och då gjorde hon också samma grej att när i slutet när vi hade sjungit färdigt och liksom kören satt ner, då kunde vi ha som avslutning om någon hade det tufft att man bad för den personen. Mm. Och kommer man in utifrån kanske man tycker, oj vad det här så kultigt ut. Mm. Men om man tänker efter, det här är bara ett gäng folk som inte känner andra. Mm. Och här sitter jag och lägger energi på att någon ska ha det bra. Mm. Alltså det är rätt så fint. Mm. Och det minns jag att jag kände att, gud vilken mysig gemenskap. Mm. Här sitter vi och ber för varandra. Och sak samma om det är en skillnad eller inte, det är verkligen så här. Här sitter någon och bryr sig om en helt utomstående. Mm. Och det är en fin gemenskap. Mm, så att, ja, rätt vibe till allting.
Ja, och sen också på tal om det här med kyrkor. Alltså det finns ju nästan oändligt många olika typer av kyrkor och inriktningar verkligen. Och sånt. Och, liksom det finns oändligt egentligen många människor av olika personlighet och intresse och karaktär och så. Mm. Och jag tänker det någonstans att... Att olika kyrkor med olika stilar och traditioner och inriktningar tilltalar olika människor. Mm. Och att vissa liksom dras med till ett sammanhang där det kanske är mer livaktigt och liksom det är liv och rörelse och det är mycket värme och gemenskap och så. Medan andra kanske dras mer till det mer stillsamma. Precis. Och liksom det väldigt strukturerade, liksom man vet vad som händer innan och allt sånt där. Därför att vi är väldigt olika också. Mm. Så att ja, utifrån rikedomen och variationen som finns bland oss människor så finns det också då en rikedom och en variation i olika typer av kyrkor.
Absolut, och hur de ter sig.
Och där de då som kanske är dras till mer livaktiga har väldigt svårt för det som är väldigt stillsamt och liksom formaliserat då. Liksom, oj, här händer ingenting liksom. Mm. Varför är folk så otroligt stillsamma och ingen kvar med och så här? Precis. Medan de som är där liksom är så tillfreds med att men jag vill bara vara still. Yep. Och bara ta det lugnt. Det ska vara tyst. Precis. Yep. Och därför att vi är olika. Så.
Ja, och jag kan känna igen mig båda två.
Ja.
Märkligt nog. Alltså, för jag kan också bli väldigt så här, nej nu är för nära in på. Eller, wow, det var häftigt. Här står de och dansar på mitt på kyrkogolvet liksom. Finns det några do's and don'ts inom detta? Det finns massor egentligen. Men...
Ja, det finns. Alltså, kör i tid. Man skulle ha haft ett till på ett bara om det. Nej, precis. Ja, och jag tänker det som många kanske förknippar också med kristen tro är väl att det är mycket don'ts. Liksom. Att det är mycket man inte får göra. Mycket såklart. Man inte ska göra. Och visst är det så. Och man kan väl säga, bara för att förenkla det hela, att i mångt och mycket så handlar det om att Gud verkligen har goda tankar och goda planer för människan. Och därför så har han också satt upp väldigt många olika typer av staket. Liksom. Mm. Inga staket som är liksom som stängsel, utan liksom mer uttalade att men gör inte det här för det här är inte bra för dig. Men om du väljer att göra det så är du är fri att göra det också. Mm. Alltså typ som... skapelseberättelsen Adam och Eva liksom, de fick inte äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont, men de valde ändå att göra det för att de blev frestade och så då, av ormen där. Det var inte så att Gud liksom hade byggt upp kilometerhöga liksom murar så att man inte skulle kunna komma åt det här trädet, utan det var helt fritt och öppet för dem att välja. Och så är det också för oss människor då, att vi kan få välja både det som är bra och det som är dåligt. Mm. Jag skulle kunna räkna upp hur många saker som helst. Som, ja, men det räcker med kanske egentligen liksom de här klassiska 10 Guds bud. Liksom. Du ska inte stjäla, du ska inte mörda, du ska inte ljuga, du ska inte liksom begå äktenskapsbrott, du ska inte ha begärelse till nästas fru eller hus eller liksom saker och sånt här. Då.
Men de är alltså, rätt verkligen... så logiska, jag gillar dem. Om man tittar på dem.
Ja, eller hur?
Alltså, det är ju ändå
inte... konstigt egentligen. Nej. Utan det är liksom basic saker för hur vi ska kunna vara i relation till andra människor egentligen. Ja. Det står också i det första budet då, du ska inte ha några andra gudar jämte mig, säger Gud liksom. Också utifrån vårt bästa, att vi, på tal om det här med andlighet, liksom, vi dras naturligt sett som människor till det som har med andlighet att göra, alltså, i någon form. Mm. Medan Gud vet att den enda andlighet som egentligen kan gensvara på det här behovet som vi har, det är han själv. Mm. Och därför så säger han, du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Mm. Ja, så det finns liksom en massa don'ts, men om man tänker då på do's, så om vi tycker att det är svårt kanske att upprätthålla liksom alla don'ts, liksom det här får jag inte göra, liksom, men då gör jag det i alla fall, liksom, för att jag inte får typ som ett litet olidigt barn. Så kanske det är så att alla do's egentligen, det är de svåra sakerna, de riktigt svåra sakerna. Att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av all vår kraft, av allt vårt förstånd. Och att vi ska älska vår nästa eller vår granne, alltså vår medmänniska, som oss själva. Mm. Det är alltså kärlek i tre olika steg och situationer. Kärlek till Gud, kärlek till vår nästa och kärlek till oss själva. Det är våra do's.
Och så frågar
vi oss själva, okej, okay, hur enkelt är det?
Exakt.
på en skala. Om jag ska älska Gud av allt jag är och allt jag har, liksom, och min nästa som mig själv.
Precis.
Så kanske då räcker att gå till sig själv där man inser att okej, jag kanske inte älskar mig själv på varje gång.
Nej, men precis. Liksom, den är nu
stör sig liksom på ens, vad det nu är, humör eller något annat liksom, som man då har svårt att tygla. Eller man stör sig på sin granne eller på sin kollega eller på sin mamma eller pappa eller sin bror eller sin syster liksom, som är ja, på ett speciellt sätt. Då. Och kanske då inte minst på Gud. Liksom, varför Gud tar liksom inte hand om hela världen liksom, och gör allting bra igen ungefär. Mm. Sådär. Det här är liksom Bibelns dus som Jesus då uppmanar oss människor att göra. Och väldigt kortfattat, väldigt sammanfattat, det är egentligen hela Bibelns budskap i några enkla meningar. Och det här är det absolut svåraste som finns. Mm. Hur ska vi kunna älska på det här sättet? Det finns så mycket hat, så mycket ondska, så mycket av oförlåtelse, av bitterhet, av liksom, alltså riktigt, alltså ren och skär ondska. Mm. Och det finns ingenting som övervinner den ondskan om det inte är en kärlek som är så mycket starkare än allt det andra. Alltså.
Ja, för den går ju inte att mötas med mer ondska eller motstånd egentligen.
Nej. Alltså det bara föder ännu mer egentligen.
Ja, det är som hela uttrycket öga för ett öga lämnar hela världen blind. Mm. Alltså det gör ju inte, om någon har dödat min, jag vet inte, någon, då hjälper det inte om jag mördar deras.
Nej.
Alltså de är ju båda döda då, exakt. Det är ingen som kommer tillbaka för det.
Nej,
Nej
det är precis, det liksom leder ingen vart egentligen alltså. Mm. Och mitt hjärta kommer att vara fyllt av den här sorgen och bitterheten och hatet ändå alltså. Mm. Jag kommer förmodligen ta den med mig liksom till mina andra relationer liksom, och liksom leva ut den liksom, och vara kort stubin och liksom vass med min tunga och allt vad det är för någonting. Mm. Istället för att faktiskt förlåta mot alla odds och ta emot en kärlek som faktiskt ja, som älskar mig rakt igenom. Mm. Men också min mördare. Också min fiende. Bara för att lyfta in det här liksom i ett nutida samhällsperspektiv. Liksom. Vi läser mycket om koranbränningar och sånt. Liksom, att de som bränner koraner liksom, för att provocera muslimer och sådär. Och många muslimer blir med rätta väldigt upprörda givetvis. Alltså, samtidigt så är det ett uttryck för att vi lever i ett samhälle där vi får göra sådana saker också. Det är liksom ett ändå uttryck för yttrandefrihet och åsiktsfrihet och sådär. Religionsfrihet också. Samtidigt och inte att rekommendera alls, men ändå, liksom, man får göra det. Och samtidigt så i kristen tro, liksom, det finns så mycket av liknande saker, av förföljelse, av liksom, alltså verkligen, liksom, när människor dödas för sin tro i många delar av världen, för att de tror på Jesus. Och samtidigt så är vi kallade utifrån vad Bibeln säger då, att be för de som förföljer oss, att älska våra fiender. Och det liksom låter också helt så här, det där går inte. Nej, det gör inte det rent mänskligt sett. Men i Guds kraft och kärlek så går det.
Nej, men jag köper det. Rakt av. Det kanske låter jätteknäppt. Men en gång om jag jämför med andlighet så ser man också att om någon ger en dålig energi, om man kallar det för onda ögat, alltså onda avsikter, är att man egentligen, lösningen på det är att tänka att man skickar god energi tillbaka till dem.
Mm.
Att man verkligen tänker att den här människan måste må så dåligt. De har det så tufft och det här är ett uttryck. Det är bättre att jag skickar positivt till den personen. Och om det så är, vi säger att du har en väldigt svartsjuk arbetskollega som gör skit för dig på jobb. Att du egentligen bara lägger din fokus på att skicka den här goda energin till den här personen så den mår bättre. För då är det ingen mening att skicka något dåligt till mig. Utan verkligen, jag hoppas att du får ett bättre jobb. Jag hoppas att du mår bättre. Jag hoppas att din familj älskar dig. Att du är omgiven av kärlek. Att man tänker positivt. Det är egentligen grund och botten till svaret för när någon utsätter en för något negativt. Mm. Och det är ganska likt, alltså egentligen, och det låter ju jätteknäppt. Varför skulle jag vilja skicka positiv energi till någon som vill mig illa? Men då vänder jag på det, varför inte? Vad förlorar du på det? Mm. Och det är lite det här med att älska din fiende. Ja, du behöver inte tycka att, gud vad härligt att du bombar min stad. Men att man någonstans tänker att, oj vad du är vilsen, oj vad du mår dåligt, du behöver ljus, du behöver kärlek. Mm. Låter ju superhippidippig, men jag är helt med på det, för det är så avväpnande. Mm. Alltså,
frågan är bara vad som händer när man inte klarar av den.
Ja, alltså någonstans behöver vi än en gång vår stöttning. Vi behöver ju vårt ljus, vi behöver ju vår gud, vår, liksom, vi måste ju ha vårt skyddsnät, men också framförallt, som du säger, älska oss själva och tycka att nu har jag gjort vad jag kan. Mm. Och också acceptansen, nu kan jag inte göra mer. Det ligger inte i min styrka att kunna. För det tror jag också är viktigt. Inse var ligger min begränsning. Okej, jag kan inte ge detta.
Nej, men jag tänker att vi, att alltså människan, även fast man kanske också vet om allt utifrån hur du också beskriver det, att liksom det är bättre att liksom möta det onda med det goda. Vare sig man då, det kanske handlar om en kollega eller en familjemedlem eller så. Så är liksom ändå frågan, var någonstans hämtar jag min kraft ifrån?
Precis.
Alltså vad är källan till min kraft? Och är det i en allmän mänsklig liksom, eller jag tänker liksom en allmän energi som finns någonstans i universum, eller är det i en person?
Det är intressant, och det är intressant hur samhället är uppbyggt. För att det är också en sån grej, kommer man hamna på hispan när man bara, du, jag mötte Jesus igår.
Alltså. Det är så har många tänkt alltså. Jag
kan tänka mig det.
Precis, eller det finns nog många som tänker så. Så här. Den där har nog inte haft
alla hästar
någon
trick någonstans.
Liksom. Alla hästar är inte hemma riktigt så här. Men samtidigt då så finns det, alltså det finns så oerhört många berättelser då om människor som faktiskt har gått från mörker till ljus. Mm. Alltså från, alltså riktigt, riktigt djupt, både andligt och själv, och fysiskt mörker också. Alltså man neddrogade liksom och försupna och liksom inne i de mest liksom mörka saker. Och olika typer av andlighet och så också då, som man kanske har sökt med ljus och lykta och liksom inte funnit frid i ännu då.
Ja, men tittar liksom, du på 12-stegsprogrammet också, herregud, det är ju hur många som helst som tar upp just detta.
Mm.
Att de var så nere på botten.
Precis.
Och det är så intressant att man fortfarande använder samma typ av bönor i 12-stegsprogrammet. Jag tror man har samma som haft i urminnes tider. Ja, jätte.
Jo, det är ju liksom någonstans bibliska eller alltså kristna grundprinciper. Är det.
Mm, verkligen.
Så att det finns ju definitivt.
Och det kan rekommendera folk att bara ta en titt på
absolut.
De här 12-stegs.
Absolut.
Alltså vad det är för punkter. Det är rätt så fascinerande egentligen.
Ja, och mycket där handlar ju om att inse sin egen oförmåga. Mm. Jag kan inte i mig själv ta mig ut ur detta.
Mm.
Alltså jag är liksom i mig själv oförmögen. Jag behöver hjälp från någon annan, alltså någon som är högre än mig. Alltså.
Mm. Ja, ensam är ju inte stark, så
nej.
Är det ju.
Precis.
Mm. Det här var sjukt spännande, jag har ju givetvis 1000 tankar till.
Ja. Säkert.
Alltså tack så jättemycket för detta, det här var jättespännande och jag hoppas att lyssnarna också bara gottar ner sig i detta.
Jag hoppas det också, jag tackar för att jag fick bli inbjuden också.
Ja, jag tyckte bara det var kul och just att du började prata så öppet och accepterande vill man ju ändå säga. För att jag tror att vi båda liksom har bakgrund där man kanske känner att man ska vara försiktig med vad man säger till vilka som helst. Och samtidigt vill man ju vara sann mot sig själv. Jag tycker om att det blev bemött så väl, men också att du väckte frågor och tankar kring det. Det är ju skithäftigt.
Tack detsamma.
Ja. Tack så mycket. Du har lyssnat på Hokus Pokus. Vill man veta mer kan man gå in på www.frystorm.se eller på Instagram frystorm_. Vi syns och hörs.